Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Fredrik Killeborg här från Lära från Lärda. Det här avsnittet är ett specialavsnitt. Det är nämligen en samproduktion tillsammans med min vän och poddkollega Benjamin Elfors som driver podden Bildningskomplexet. Det är så här, jag och Benjamin, vi läser båda mycket böcker inför våra poddavsnitt och intervjuer, och vi har under en tid diskuterat att det vore ju kul och spännande att försöka ta upp internationella böcker. Och eftersom det är inte möjligt att få de författarna till intervju, så vi kom på idén att vi själva helt enkelt läser en internationell bok och sen diskuterar vi den tillsammans för att kunna ge den till våra lyssnare. Den här veckan så har vi läst Salman Rushdies bok Kniv, som har blivit oerhört omtalad världen över. Den handlar ju om mordförsöket han utsattes för efter tidigare anklagelser om hädelse. I det här samtalet så pratar vi om bakgrunden till Rushdie-affären. Vi pratar såklart om knivdådet och vi pratar om hans tankar om religionskritik och yttrandefrihet. Vi kör igång. Den boken vi ska prata om idag, det är ju, den heter ju på svenska Kniv, den internationella titeln. Är det Knife?
Knife, och med den snygga lilla bisatsen, tankar efter ett mordförsök. Och det tycker jag är väldigt snyggt. Den.
Ja, jag tycker hela både framsidan och titeln med ett ord, ett huvudord, är ju väldigt snyggt. Salman Rushdie?
Yes. Han är en indisk född författare som sen kommer att gå i skola och flytta till England, där han sen i sitt vuxna liv, kan man säga, kommer att då kommer han leva i England. Men han är ju en indisk författare.
Och du hade ju, det var ju du som hade, när vi diskuterade det, så hade du förslag till den här boken, för det här har ju blivit som precis lanserades över hela världen samtidigt som en slags global release, eller hur?
Mm. Ja, det var så att den släpptes ju över hela världen precis på samma dag, och man fick liksom inte ta del av den innan. Ibland kan det ju vara så att förlagen skickar ut recension 6 lite hipp som happ sådär, men nu var det verkligen så att det var ett speciellt datum, och det var då man fick tillgång till den.
Och varför valde du den här boken? Du som, om man får kalla det så, du valde vår första bok att prata om.
Mm. Nej, men alltså, jag är ju ett jättestort fan av Salman Rushdie. Jag tycker att jag tycker verkligen han som författare är helt otroligt. Är det någonting man ska ha med sig här idag, så tycker jag verkligen att man ska läsa hans romaner, särskilt hans tidiga romaner. Han har ju en bok som heter Midnattsbarnen, som handlar om när Indien blir självständigt 1947, och det är en jättehäftig fantasifull historia om barnen som föds vid midnatt när Indien blir självständigt. Och det blev ju en sån här supersuccé, den boken. Den vann Bookerpriset, och sen när de hade ett pris över de bästa Bookerprisvinnarna någonsin, så vann den priset. Så det är en fantastisk bok. Men också Satansverserna, som handlar om hela den här, alltså det som vi kommer prata om idag och varför den här boken som vi pratar om idag, den har ju att göra med boken Satansverserna som är hans tredje roman som också är en helt fantastisk roman. Så att jag är ett stort fan och jag var väldigt intresserad av att veta vad han hade att säga om det här med ordförsöket på honom.
Mm. Ja, då, och det kanske blir lite intressant eftersom jag hade en helt annan ingång. Att jag, för mig har det bara varit ett namn som har figurerat. Man har liksom sett hans namn, har lite koll på ungefär vem det är. Och kanske framförallt när det var det mordförsöket såklart så blev han ju, hamnar ju på min radar precis som på många andras. Men, och jag har ju inte läst någon annan bok. Så att för mig var det snarare, nu ska vi se vad det här handlar om.
Mm.
Två helt olika ingångar. Det kanske blir givande, jag vet inte, eller så blir det...
Men verkligen, det ska bli jättespännande att höra vad du har att säga. Jag tänker också den här boken som vi har läst, Kniv, den handlar ju om inte bara det som då kallas Rushdie-affären och det här med satansversen, utan han tar ju upp liksom att förlåta, kärlek, vad det innebär att gå vidare efter en sån här sak, yttrandefrihet, de här klassiska stora frågorna. Tar jag upp där som du har gjort i din podd med många gäster.
Men om man ska ge lite bakgrund då, om vi utgår ifrån att man inte har full koll på honom, kanske lite mer som jag. Min ingång var inför den här boken. Ska vi ge lite bakgrund kring vad, kanske kring det här knivdådet helt enkelt. Det som då skedde 2022.
Mm. Det kan vara bra att veta, om för att fatta det knivdådet 2022 så är det nog bra att förstå lite i korthet vad den här Rushdie-affären handlar om med satansverserna.
Mm.
Eftersom den hade med det att göra, ska jag dra den kort?
Ja.
Jag tänker, det här har jag gjort ett avsnitt om iranska revolutionen med Ayatollah Khomeini som folk känner till. Som kom till makten 1979 i Iran. När han hade suttit vid makten i 10 år så... hade man utkämpat ett krig mot Irak och det var ett fruktansvärt krig och han satt vid makten och inte så mycket hade hänt. Han hade ju hoppats på fler islamska revolutioner i grannländer och sådär, men inget hände, så att han behöver liksom på något sätt visa sin makt eller göra någonting ballt, om man får uttrycka det så. Så 14 februari 1989 så kommer han att kasta ur sig en så kallad fatwa. En fatwa är ju egentligen ett råd från en religiös ledare. Det är som ett prejudikat. Många tror att det är en dödsdom, men det är det inte, utan det är ett juridiskt råd.
Mm. Då var det alltså ett år efter att boken släpptes 88 då?
Precis, alltså boken släpps i september 1988 och har fått till en början då fina recensioner. Det är ju bara en fråga för läsare och för recensenter. Alltså den blir väl mottagen. Salman Rushdie ger lite intervjuer kring den. Det händer liksom inte, alltså inte mer än vad som händer med en bok. Alltså, han var ju en uppburen författare. Han var ju känd då eftersom han hade kommit ut med Midnattsbarnen några år innan. Och sen då, i februari, året efter, ett halvår efter, så kommer den här fatvan. Och då, så här, det här är vad Ayatollah Khomeini då i Iran säger. Jag kungör för de stolta muslimska folken i världen att författaren av boken Satansverserna samt alla de inblandade i dess utgivning som känner till dess innehåll, vilket strider mot islam, profeten och Koranen, dömes till döden. Jag manar alla muslimer att avrätta dem varhelst de finner dem. Det är den fatvan. Och han har ju då skrivit en memoarbok som heter Josef Anton, för det var det tecknamn som han fick ta efter den här fatvan, där han beskriver den fruktansvärda tillvaron som han lever under efter den här fatvan. Det blir ju ramaskri. Och det man kanske ska säga bara jättekort, det är också att Ayatollah Khomeini är inte den första som upptäcker satansverserna, så att säga, utan det har börjat liksom spridas i muslimska kretsar i England. Det har skrivits en tidningsartikel i Indien också som har varit, där det står att han har kritiserat religion. Så att det har börjat puttra lite grann och folk vill, ja men folk har börjat, muslimer har börjat runt om i England har börjat bli upprörda över innehållet i boken. Så att det är det som också sen föranleder den här fatvan då från Ayatollah Khomeini. Han liksom plockar upp den och visar att han är en världsledare på något sätt liksom.
Men kan man jämföra det med de här, jag tänker på de här konstinstallationerna kring, alltså där man har kritiserat religioner på, alltså senare år, vad heter han som körde ihjäl sig?
Lars Vilks.
Ja, exempelvis.
Ja, absolut. Det blir onekligen så att när man tittar på det så, när man tittar på Lars Vilks så tänker man att det är ett liknande öde. Det som jag ändå tycker skiljer de här två, det ena är ju att, och det här ska man kanske vara försiktig med, för det är många kritiker kring Lars Vilks som pratar om att han, ja men vad kan han om, alltså det är ett fult konstverk pratar man om, och mina sympatier finns hos Lars Vilks. Det öde som han drabbades för förtjänar ingen, men just Satansverserna tycker jag är oerhört stor konst. Alltså det är en stor bok där det är lite märkligt att den blir föremål för sån här vrede liksom.
Men det låter ju lite också som en slump då, att det var att tajmingen helt enkelt, alltså oturstajming. Just som du sa, 10 år efter, och att den kom just där och då. Har han släppt den några år senare eller så där, så kanske den hade gått under radarn.
Ja, det är möjligt. Jag tror att det handlade väl också om att han var en känd författare. Han är ju sekulär muslim, säger han ju själv. Alltså, han är ju uppvuxen i ett muslimskt hem där ingen trodde på Gud. Mm. Och där han också är uppfostrad med att liksom tänka kritiskt, att ifrågasätta religioner och sådär. Så att han är ju, det kanske också är det att han... Han heter ju Salman Rushdie, som också är ett muslimskt namn. Mm. Så det kanske också var att man liksom...
Extra provocerande.
Ja, man kanske fångade upp det då i alla fall på det sättet. Mm. Men jag bara tänkte också att man ska nämna någonting kort om innehållet i Satansverserna. För att jag vill ändå säga det, att så här, jag uppmuntrar verkligen folk att läsa den boken. Det är en fantastisk roman. Det är en tjock bok, men den är otroligt vacker på många sätt och vis. Och det den är framför allt, det är ju en bok om två indier som ska försöka på något sätt integreras i det brittiska samhället. Den handlar om honom själv, om Salman Rushdie, och om den oerhörda rasism som fanns och fortfarande finns i det europeiska samhället och det brittiska samhället. Hur otroligt utsatta indier var och hur svårt det var att integrera sig. Så det är en dels en bok om migration och om att anpassa sig. Och en av de här huvudpersonerna då får sina drömsyner där han ser sig själv som profeten Mohammed. Men det är inte... han heter inte Mohammed, men man förstår att det är Mohammed. Och sen handlar det helt enkelt om hur religion... Alltså hur Mohammed fick budskapet till sig från den här ärkeängeln Gabriel uppe på ett berg som kommer med Guds budskap. Och sen är det ett ifrågasättande, men hur skapas en religion? Hur kan en ärkeängel berätta för människor och sen försvinner någonting i översättningen från Gud? Kan man verkligen lita på att det här är Guds ord? Alltså, det är liksom en lek med vad är en troslära för någonting? Och hur kan vi vara säkra på att Mohammed kunde översätta Guds ord, kan man säga? Och det var väl det som väckte då. Det är liksom inte ens en stor del av boken, skulle jag säga. Men det var det bland annat som väckte väldigt mycket ont blod.
Det som förvånade mig lite grann när jag började läsa på om honom och vad han säger och vad som hände då, 88 då, men här. Och han kom in lite, beskriver det lite i den här boken också, alltså vad han egentligen tycker och står för. Han är inte kritisk till att någon är religiös eller att någon utövar det själv privat, det spelar ingen roll. Han är ju främst kritisk till att när religioner blir politik och det börjar styra människor och man börjar tvinga på andra sina egna idéer och sådär. Det är ju hans... Eller i alla fall i den här boken så säger han att det är hans huvudpoäng.
Exakt så. Det är verkligen det. Han skriver väl också så här i slutet på boken att det här är sista gången jag kommer att uttala mig om vad religion är för mig.
Exakt.
Och där han verkligen pratar om att det, så länge det är privat så är det okej. Okay. Men när religiösa ledare eller religiösa personer vill få oss andra att göra på ett speciellt sätt, då är det kategoriskt farligt.
Ja, och när jag läste det tänkte jag, vad är det, bara det som är grejen? Alltså, det håller jag ju med om. Jag håller ju med om det han formulerar där. Och att, alltså, men det kanske också, för att jag sitter ju från mitt perspektiv som alltså ett svenskt perspektiv till att börja med. Det är liksom ganska liberalt. Vi har yttrandefrihet och så vidare och så vidare. Och jag är själv inte religiös. Så att, men man måste ju kanske sätta det då i ett sammanhang, i ett annat sammanhang. Eller jag var tvungen att göra det för att förstå hur har han blivit så i många kretsar då avskydd det här. Han har varit liksom levt under hot och så vidare och så vidare. Alltså jag blev lite förvånad. Jag trodde nästan att det skulle vara mer.
Mm. Ja, men ta Lars Vilks. Alltså hans attack eller kritik eller konst eller vad man nu vill kalla hans liksom, ja, han själv kallade det ju konst eller högsta grad, det var inga konstigheter med det. Men det kanske var liksom mer explicit att man, eftersom man inom islam inte får avbilda profeten, så blev det kanske ännu mer explicit. Men han fick ju ändå samma, det var ju, han levde ju också under dödshot, och det var ju, man försökte ju där i Köpenhamn, så blev han ju utsatt för, man fick ju, ja, men det var ju en terrorist som försökte mörda honom där. Så att det var ju, alltså vi har ju haft det i Frankrike också med den här skolläraren som blev mördad.
Mm.
Alltså vi har ju haft ganska många sådana incidenter, skulle jag ändå säga, under åren där religiösa fanatiker har blivit så provocerade att de har haft ihjäl upphovsmän.
Det du precis har lyssnat på är ett smakprov från det mitt första bonusavsnitt som jag lägger ut på Patreon. Om du vill lyssna klart på avsnittet så kan du genom att signa upp och följa mig på Patreon få det här bonusavsnittet och kommande bonusavsnitt som kommer släppas på Patreon. Patreon för dig som lyssnar innebär flera saker. Förutom att du kommer få tillgång till bonusavsnitt som det här, så får du lyssna på alla avsnitt reklamfritt, och så hjälper du till att stötta arbetet med podden. För man kan välja 30 kronor i månaden eller 50 kronor i månaden. Och det blir ett bidrag som kommer hjälpa till oerhört för att kunna fortsätta lägga ner mycket tid på podden och dessutom kunna utveckla innehållet vidare. Så jag blir otroligt glad för alla som vill följa mig den vägen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på patreon.com/larafronlärda. Tack så mycket för dig som väljer att följa mitt konto på Patreon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.